SSU vill söka stöd av Sverigedemokraterna. Hur revolutionerande är det här för svensk politik?
Och hur många skånska statsminister har det egentligen funnits i svensk politik?
Vi pratar också om Hanif Balis politiska arv.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
I fredags, den 1 oktober, så slog det ner en politisk bomb.
Berätta.
SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, skrev en debattartikel i Expressen som på morgonen hade rubriken "Gör upp med SD om pensionerna", som några timmar efter att SSU hade suttit i telefon med Expressens debattredaktör och bönat och bett om att få en ny rubrik hade rubriken "Erkänn att SD har rätt om pensionerna". Mm-hmm. Läste du den här?
Ja.
Det som SSU ville var ju att Socialdemokraterna ska lägga fram politik som det finns majoritet för i riksdagen. Det handlar om att reformera arbetskraftsinvandringen. Det handlar om att inte privatisera arbetsförmedlingen. Och sen är det då pensionsfrågan som vi ju har pratat en del om här. Där ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker ganska likt. Och här kommer då SD in i sammanhanget och det här blir spännande, tycker folk. SSU vill då att Socialdemokraterna lämnar pensionsgruppen och lägger fram pensionsförslag som SD ska stödja och som man då ska få majoritet för. Mm. De borgerliga partierna håller ju emot en del i pensionsgruppen i frågor som Socialdemokraterna vill ändra på. Och det här fick ju framförallt Moderater att gå fullständigt i spinn i fredags.
Det får man säga.
Och många andra också, skulle jag säga.
Ja.
Hur tolkade du den här artikeln?
Jag tycker att den har tolkats väldigt mycket i ett enkomststrategiskt perspektiv. Alltså bara ta på sig maktstrategiska glasögon och så här. Så småningom kommer ju socialdemokrater acceptera sverigedemokrater och regera med dem. Och, alltså de liberala timbroiternas skräckscenario.
Mm.
Och det ligger ju något i det. Men det finns ju ett mycket mer sakpolitiskt perspektiv som gör saken enklare och på samma sätt och vis svårare att förstå, tänker jag. Alltså, man måste börja i att SSU bryr sig mycket om pensionsfrågan. Bara det är ju spännande i sig. Vad är ett ungdomsförbund som liksom tar stor strid för pensioner?
Ja,
det är inte så vanligt.
Nej, men om jag
1958.
Då ska ta på mig Ardalan Shekarabi-hatten så skulle jag så bara säga att ungdomar är idag väldigt oroliga för sin pension. Det här är en viktig fråga, inte bara för äldre utan även för unga.
Ja.
Så det säger jag något.
Ah, okay.
Ja, det är ju ingen hemlighet att vi socialdemokrater vill höja pensionerna.
Han blev väl förresten lite sur av den här artikeln.
Han gick ju
säger
faktiskt,
SSU-källorna.
Ja, det kunde man läsa på Twitter, för han gick ut och tog avstånd. Vilket är lite spännande om man... Om man följer Ardalan Shekarabi för mycket, kände jag. Nej, men för när SD kom med sitt pensionsutspel, då var det väldigt tyst i hans sociala medier. Då sa han inte så mycket. Men här var han väldigt snabbt ute och sa att vi kommer inte lämna pensionsgruppen, men pensionerna ska ju höjas.
Han ska också ha ringt och skällt ut SSU-arna.
Jaha!
Ja, visst.
Mm. Har du källor på det?
Det finns källor på det.
Ja, spännande.
Och med tanke på den pensionspolitik Ardalan Shekarabi själv har försökt att föra, så är det väl lite konstigt att han blir sur på SSU.
Ja, men han har ju många gånger, alltså de senaste åren, utmanat pensionsgruppen själv. Pensionsgruppen är ju en sammansättning i riksdagen. Det är ju liksom en uppgörelse. Den är ju inte egentligen formell, eller vad man ska säga. Det är liksom inte ett utskott. Men det är ju då en grupp som samlas och tar alla beslut om pensioner. Och där är varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet med. Och den gruppen finns ju, den kom ju till den stora pensionsreformen på 90-talet och finns ju egentligen för att skapa stabilitet över tid och också undvika kortsiktiga populistiska utspel i en väldigt kostsam fråga. Förenklat kan man säga. Så. Men Ardalan Shekarabi har ju som då leder den här gruppen i egenskap av socialförsäkringsminister, han har ju fått kritik från de gamla allianspartierna för att köra sitt eget race, för att liksom hålla på för mycket liksom.
Komma till möten och dra saker han inte har förberett på något sätt.
Ja,
med dem.
Ja, men för att, liksom, att den här liksom härliga mysiga konsensusstämningen inte är så härlig och mysig längre, och de tycker att han gör saker liksom som borde förankras i gruppen. Där spelar han solo.
Så egentligen borde ju han tycka lite som SSU.
Ja, men
att
grejen
är
så här,
att pensionsgruppen kanske krackelerar och försvinner.
Det finns ju en hel del liksom inom S som drömmer om det här, som säger det i bakgrundssamtal. Men det där är ju liksom en fin balansgång mellan att vara ansvarstagande, att liksom statsbärande parti som håller ihop breda blocköverskridande överenskommelser, och att då kunna driva politisk konflikt i en viktig fråga där det finns ett starkt folkligt engagemang. Och jag tror att den där balansgången är nog inte Ardalan Shekarabi så sugen på att SSU ska komma in och liksom rubba, utan då vill han nog ha kontroll över vad de säger, skulle jag gissa. Men jag läste, som jag vill prata om, förr hade ju vi en podd ihop med Viktor Bartkron på Expressen. Vi har ju inte det längre. Och det är ibland lite tråkigt, för ibland vill man säga emot Viktor och då är inte han här och kan försvara sig. Men han skrev en artikel om den här debattartikeln där han skrev att han tyckte att SSU lät som Moderaterna 2017 och Anna Kinberg Batra när hon svängde om SD, när hon sa att nu ska vi lägga fram en gemensam budget.
Yep.
Centerpartiet och Liberalerna blev vansinniga, ni minns.
Det tycker inte du?
Nej, men jag tycker att det är en lite konstig jämförelse, för att det som Alliansen gjorde under de där åren, alltså åren liksom mellan decemberöverenskommelsen hade fallit och fram till att Anna Kinberg Batra svängde, då upprätthöll man ju ändå decemberöverenskommelsen genom att inte lägga fram sin politik.
Ja.
Av rädsla för att Sverigedemokraterna skulle rösta på den.
Mm.
Det har ju Socialdemokraterna aldrig gjort. De har ju många gånger fått stöd av SD. De tycker inte egentligen att det är ett problem att SD röstar på deras politik. Pensionsgruppen finns ju inte till för att hålla SD utanför. Så att det är ju inte riktigt, jag tycker inte riktigt att det är jämförbart. Jag tycker inte att det är en så stor omsvängning som en del menar att SSU gör här. Den stora omsvängningen, tycker jag, är ju i relation till Centerpartiet och kanske framförallt Miljöpartiet. Alltså, här ska man ju lägga fram politik som Miljöpartiet är emot.
Ja.
Som man sitter i regering med. Att SD ska stödja den tycker jag egentligen är mindre revolutionerande.
Ja, och det roliga med när partier och ungdomsförbund och andra skriver debattartiklar är ju vad de inte skriver. Och det de inte skriver något om i den här artikeln är ju Miljöpartiets funktion i svensk politik för en socialdemokrat. Som i ett och ett halvt decennium nu har varit nära samarbete. Om man ska titta på vad det här betyder för framtiden, om de här ungdomarna nu vittnar om vad som komma skall, så är ju det, vi behöver inte Miljöpartiet längre.
Nej, och jag kan säga så här, i fredags så fylldes ju min sms-inkorg av upprörda miljöpartister som hade läst den här artikeln och läst, okej, de kommer dumpa oss i höst. När det blir en ny regering så blir det utan oss. Och det är kanske en lite långtgående tolkning av den här debattartikeln, men jag tänkte faktiskt samma sak när jag läste det där, och tänkte att ja, men vi har hållit på väldigt mycket med frågan, kommer Miljöpartiet lämna regeringen eller inte i höst? Men
ja, alla håller på med den frågan nu, skulle jag säga.
Ja, men frågan kanske är, kommer Magdalena Andersson låta dem vara kvar eller inte?
På lite sikt så är ju det den stora frågan.
Men det kanske är redan i höst. Du tror inte det?
Nej, så
hon
fort
har ju inte de där lojaliteterna som Stefan Löfven har haft.
Fast det finns ingen poäng att göra det för valet. Men frågan är ju större. Om man tittar liksom i sakpolitik och i mandat. Vad är Socialdemokraternas behov av Miljöpartiet nu? När samarbetet startade var ju att de var, hade jättehögt förtroende i miljöpolitik. Miljöpolitik var ett framtidsområde.
Ur ett grönt perspektiv så är ju valet mellan en socialistisk och en borgerlig regeringsbildare är något av valet mellan pest och kolera.
De anses moderna och växande. Ja, av det här stämmer dagens miljöparti.
De nådde den unga urbana medelklassen, och det gör de ju knappt längre. Många av dem röstar i Centerpartiet idag. Men samtidigt kan man ju säga så här, Miljöpartiet är ju ett jätteproblem för Socialdemokraterna i regeringskansliet eftersom de hela tiden sätter stopp för saker. Å andra sidan så kan ju Socialdemokraterna också skylla väldigt mycket på Miljöpartiet.
Ja, det kan de, men jag vet inte om det når ut så bra egentligen. Nej, jag tror att rycker inte Miljöpartiet upp sig i meningen blir viktigare sakpolitiskt och maktstrategiskt i antal mandat i riksdagen, så är ju funktionen av dem för Socialdemokraterna, de behövs ju knappt.
Men man ska ju också komma ihåg att anledningen till att de kom in i regering var ju inte i första hand att de behövdes, utan det handlade ju om att de slog sig in, att de ställde jättemycket krav på först Göran Persson och sen var det Mona Sahlin. Och, alltså, det var ju inte så att Socialdemokraterna var så här, det här vore bra för oss i första hand, utan det var ju tvång. Och där finns ju ännu en aspekt ifall då man skulle välja att hoppa av i någon slags där Nooshi Dadgostar inspirationsrus. Hur gör man då för att komma tillbaka igen den dagen man vill det? Varför skulle Socialdemokraterna då släppa in dem igen, ska man säga, annars kommer vi rösta nej till regering. Det kommer bli sätta partiet i en väldigt svår situation, tror jag.
Jag håller med, fast jag tycker du betonar Mona Sahlin för lite här. Alltså Mona Sahlin och kretsen runt Mona Sahlin gjorde ju en förnyad syn på Miljöpartiet som var, vi behöver dem. Det är de som står för den politik jag egentligen vill driva. Jag måste ha in dem för att vitalisera min trötta, sargade folkrörelse.
Ja, så kanske det var. Men det finns ju ändå en lång kamp innan dess för att överhuvudtaget komma på tal. Med liksom...
Jag vill inte förringa Peter Erikssons aggressioner och hårda arbete mot socialdemokrater. Det är inte det. Grejen är ju att titta på Mona Sahlins förhållningssätt till Miljöpartiet och titta på den här SSU-artikeln, så har det ju svängt 180 grader.
Ja, och till det kan man ju lägga att Jytte Guteland nu ska komma hem för att kandidera till riksdagen. Hon ska lämna Europaparlamentet. En socialdemokratisk miljöpolitiker med väldigt tydlig sån profil.
Mm.
Det kanske inte betyder att de ska kasta ut Miljöpartiet, men det betyder ju i alla fall att de ser värdet i den där frågan.
Ja. Och även om Jytte Guteland kanske inte drar 100 jämt med dagens SSU-ledning. Alltså Jytte Guteland har ju varit SSU-ordförande.
Mm. Under Mona Sahlin.
Så, exakt. Så vittnar ju SSU-artikeln om en framtid där Socialdemokraterna inte bara tänker på sig själva utan också är ett mer självklart miljöparti. Och det i sig...
Fast det inte står något om miljö i den här artikeln.
Precis.
Mm-hmm.
Ja, det är ju fortfarande så att dagens SSU så är klimat en superviktig fråga. De tycker själva att det var de som tryckte in klimat i partiet inför förra valet. Det var inte en prioriterad fråga, det fixade vi och sådär. Så att det är en annan slags miljöparti än det miljöparti som just leds av Märta Stenevi och Per Bolund. Men som kanske gör att Märta Stenevi och Per Bolund inte är så nödvändiga för alla i framtiden. Maggie, en av Sveriges mest kända, får man säga, politiker har meddelat att han ska lämna riksdagen, eller rättare sagt inte ställa upp till omval.
Mm.
Hanif Bali.
Ja, det sa han förra veckan efter att åklagaren hade lagt ner utredningen om honom. Och jag antar att de flesta har koll på det här, men jag drar ändå lite kort vad det som har hänt. Och det är egentligen... Det finns ju två olika versioner om vad som faktiskt har hänt och vi ska inte spekulera i någon skuldfråga i den här podden. Men en minderårig medlem i partiet har anklagat Hanif Bali för olämpligt beteende. Att han ska ha varit kontaktsökande, försökt övertala henne att ha sex och att skicka bilder. Hanif Bali säger tvärtom att det är hon som har varit väldigt kontaktsökande, att han har hjälpt henne med läxor och att när hon då... gjorde närmanden, som han beskriver det, så förklarade han att det inte skulle kunna bli något annat än en vänskapsrelation och en mentorsrelation. Partiet inledde då en utredning, sen blev det en polisanmälan och i fredags lades den ner. Och åklagaren sa att det hon hade utrett var de här bilderna som det har pratats om. Och hon ansåg inte att det handlade om sexuell posering och därför så la hon ner för undersökningen. Hanif Bali säger ju att den här flickan då har utnyttjats av personer som vill smutskasta honom och förstöra hans politiska karriär. Och nu har han då meddelat att han inte kommer att kandidera igen. Eller han har sagt, han har formulerat det som att han inte vill, men det är väl samma sak, antar jag.
Ja, och alldeles oavsett det här så är det ju en stor sak att Hanif Bali ser ut att lämna svensk politik.
Ja.
I alla fall partipolitik, som vi känner. Om han inte startar ett eget parti nu.
Ja, för jag vet inte om han vill det. Alltså,
finns något Per Gahrtonskt över Hanif Bali.
Nej, men han kommer ju av allt att döma fortsätta ha en stor påverkan på den svenska politiska debatten. Och det är ju framförallt den roll han har haft de senaste åren. Han har ju inte haft några uppdrag på länge.
Jag tänker att det kan vara på sin plats att beskriva Hanif Balis politiska karriär på något sätt. Jag minns ju honom från Moderata ungdomsförbundet som jag följde orimligt nära under ett antal år. Då var han ju tre äpplen hög och hade en sån här Bröderna Dalton-käke.
Det är väl så han och fortfarande ser ut. Han har skägg nu.
Vad som helst om vem som helst. Det var hans kännetecken.
Mm. Vill du kommentera det?
För en annan politik.
Vi ser en kryptokommunist här sitta och vara ledsen över att inte få åka till USA.
Ingenting fick vi. Vi satt där och käkade massariner. Det var er samarbetsregering.
Noll!
Vi har tagit
noll! Har blivit dömda. Noll!
Alltså vadå, gränslös?
Ja, det här var ju så att säga innan internet. Men han var ju känd för frispråkighet i ungdomsförbundet redan från start.
Och var det verkligen innan internet? Eller det var innan han var stor?
Ja, det var innan han hade blivit stor på internet i alla fall.
Eller innan du hade skaffat internet kanske.
Möjligt. I vilket fall, den stora striden här är ju Stockholms distriktsstämma 2009.
Okej.
Okay. Då kandiderar Hanif Bali mot Tina Gashemi, som idag inte längre sitter
i riksdagen.
Hanif Bali tillhör Vykman-falangen. Det här är falangkrigets liksom ursprung. Och Tina Gashemi var den andra falangen tillsammans med Jessica Rosenkrantz och några andra. Jessica
flickorna och pojkarna som de brukar kallas.
Exakt. De döptes till flickorna och pojkarna. I vilket fall, Vykman ska ta över Stockholm. Hanif är kandidaten. Det värvas friskt röster inför en distriktsstämma som är placerad i landstingshuset. Hanif har ett rykte om sig att vara lat och gnällig. Det ligger i fatet, men han är uppstickarkandidat. Och det är alltid bra i liksom värvningssammanhang. Dock så lurar ju Rosenkrantz och Gashemi hela Vykman-falangen genom att de lägger distriktsstämman på sportlovet. Vilket ju är helt demobiliserande för Moderata ungdomsförbundsmänniskor. De är ju på sportlov
Alperna. Är det därför sossarna har lagt sin kongress på höstlovet i år?
Oklart faktiskt. Dessutom så gör Gashemi-falangen följande. De säger till de sina att komma en timme före mötet börjar. För det här är en värvningsgrej. Man får liksom ha hur många röster som helst. Inte ombud, utan så många du lyckas få till mötet. Det är det som avgör. Så det kommer 500 pers. Det är jättelång kö utanför landstingshuset. Och Vykman och Balis, personer som ska rösta på dem, de kommer helt enkelt inte in i landstingshuset. Det är kö utanför. Mötet drar igång och Bali förlorar. Det är hans första stora politiska strid. Och den tänker jag är lite formativ. Väldigt mycket efter det har ju liksom varit ett slag tillbaka. Han har aldrig riktigt fått en stark position i partiet av partiet. Förutom när han fick en upplyft roll i, när Anna Kinberg Batra precis blev partiledare och han fick leda, var med i alla fall, och leda förändringsarbetet i migrationspolitiken.
Precis, och då reste han ju runt väldigt mycket och pratade om migration. Och då fick han ju också en stor kontakt i partiet. Alltså förutom att han alltid har haft tunga politiker som har backat honom, så var han ju också, så träffade han ju väldigt mycket folk. Och jag tror att under alla de här åren när han har gjort olika klavertramp eller gått för långt i sina sociala medier, så har ju folk hela tiden frågat hur kan de låta honom vara kvar. Och jag tror att det finns en alltså har man sett när Hanif Bali talar inför en publik, och han är ju väldigt intresserad av politisk policy, liksom, att prata sakpolitik inför en publik, så ser man ju också att han har en förmåga att verkligen trollbinda dem. Det är ju liksom inte bara en internetförmåga, utan den finns också i verkligheten. Och jag tror att han samlade väldigt mycket stöd i partiet när han åkte runt på det där.
Ja, det är något Per Gahrton. Det är något Per Gahrton stöd i det här, tänker jag.
Nu är ni så fantastiskt gentila så ni ska ta oss på allvar. Det är ju ett rent skitprat.
Men alltså, det sägs ju att, och det sägs ju annars att väldigt många tunga Stockholmspolitiker alltid har backat upp honom.
Det har de ju i grunden, alltså länet.
Svenonius.
Ja, det är ju det är liksom en del av Vikmanfalangens underlag i sig. Mm. Och liksom kontakter uppåt i moderpartiet.
Hanif var ju också med i Niklas Vikmans kampanjvideo som vi
just det.
Pratade om för några veckor sedan.
Jag tänker helt enkelt att alltså lite kontrafaktiskt. Här har man en person som blir stor på internet genom att säga syltryggar, skälla på Carl Bildts utrikespolitik, vara allmänt provokativ. Och det får man hantera som något slags problem. Är inte problemet att partiet inte från början har tagit in honom ordentligt?
Fast alltså han fick ju en plats i partistyrelsen, så det där tycker jag inte riktigt stämmer.
Du tycker att han inte förvaltade det, helt enkelt?
Jag tror också att Hanif Bali har haft ett språk och tillhör en generation som har ett språk som många äldre inte förstår. Alltså det som många har upplevt som väldigt provokativt har för en yngre generation kanske inte upplevts som lika provokativt, utan mer tilltalat dem.
Det är det här språket som man har från sin... Alltså han är ju datasnubbe från början.
Ja, men det är också ett bild.
Nu lät jag som en 50-talist.
Alltså, ja, men du är ju det i själen eller äldre än så. Men jag tänker också på den här bilden han la upp då han hamnar i fade med DN. Alltså den här... Någon som hade gjort ett meme där han... Det var väl Call of Duty och så var det liksom Hanif. Och den la han upp. Och jag tror att de som är uppväxta i internetgeneration kanske inte ser den och tänker det här är en attack på det fria ordet, yttrandefriheten och mediesverige. Och nu måste tidningsutgivarna reagera, vilket ju hände.
Okay.
De hade ju ett möte med Gunnar Strömmer och han fick plocka bort bilden. Utan de kanske ser det på ett lite annat sätt. Alltså jag tror att det finns en klyfta här, men sen, med det sagt så har ju Hanif Bali också hamnat i många bråk med människor i sin egen ålder också.
Men om man tittar bortom de interna moderata effekterna här, vad betyder det för svensk politik att Hanif Bali lämnar?
Ja, alltså det kan säkert betyda ganska mycket för både Moderaterna och det politiska samtalet. Jag har intresserat mig för en lite annan del de senaste veckorna där jag har sett att väldigt många tjejer på internet har skrivit med anledning av den här Hanif Bali-händelserna, men liksom inte, de har inte skrivit specifikt om honom, men väldigt mycket om hur är det att vara ung och kvinna i politiken. Ja, men om utsatthet, om gråzoner, om sexuella övergrepp, men också liksom äldre killar i förbundsstyrelsen som stöter på en.
Ett slags mini-MeToo i politiken.
Ja, men nästan. Jag tror att det här har väckt väldigt mycket känslor hos många aktiva. Liksom, återigen, vi vet inte vad som har hänt. Vi har inte utrett det. Vi kan inte ta ställning i någon skuldfråga. Men det är tydligt att det här har väckt väldigt mycket tankar och känslor. Jag har pratat med många ungdomsförbundsordföranden och också... Ja, men vad har liksom partierna gjort? Jag tror att det här kommer sätta igång en ny diskussion. För det man också har sett är ju att den här tjejen som anmälde då, Hanif Bali, har ju farit väldigt illa på internet efteråt.
Just det.
Och han har ju också skrivit i sin senaste Facebook-uppdatering till exempel att liksom dreva inte mot henne. Liksom låt henne. Han har verkligen varit tydlig med det. Medan jag har pratat med andra som tycker att kanske partiet borde ha gått ut och varit mer tydliga med det. Så jag tror att det här kommer att sätta igång en ny diskussion om villkoren för tjejer i politiken.
Men det var käbbel. Det var käbbel. Det var
käbbel. Maggie, det har kommit in en fråga.
Mm-hmm.
På Twitter.
Jaha, berätta mer.
Detta forum för viktiga frågor. Ja, frågan löd så här. Har det funnits någon statsminister från Skåne?
Viktig fråga, tycker jag.
Ja, du tycker det?
Ja,
jag anade nästan det. Och jag tycker det är en rolig fråga. För det finns ju verkligen en självklar.
Ja.
Axel Persson Bramstorp.
Jaha, det var inte den jag tänkte på.
Axel Persson Bramstorp som var statsminister i 2,5 månad, sommaren 1936. Och han kommer ju från Ystad.
Mm. Ja, precis som Gunnar Hökmark.
Han var bondeförbundare. Det var deras första statsminister. Och han fick liksom vikariera lite.
Han var inte en sossa alltså?
Nej, nej, nej. Nej, Per Albin Hansson hade ju regerat Socialdemokraterna. Och sen så behövde han avgå för att de behövde omgrupperas inför ett val. Och då fick bondeförbundet testa på det här.
För det är ju Per Albin Hansson man kanske tänker på annars. Särskilt om man är från Malmö, där Per Albin Hanssons väg och Per Albin Hanssons museum. Och Per Albin Hansson är stor i Malmö.
Ja, det är han ju.
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn.
Och han är ju från Skåne och var statsminister. Så då har vi alltså kommit till två.
Mm. Men vem var det som ställde den här frågan?
Jag vet faktiskt inte vem det var. Men det var en klok person uppenbarligen.
Mm.
Jag tycker dock
som inte att kunde googla.
Jag tycker dock att du hastar förbi Bramstorp lite.
Ja, ah, okej. Okay.
Det kan vara för tidigt i podden för ett så långt stickspår som jag vill göra, men sommarregeringen 1936, Bramstorps regering, det är den roligaste regeringsbildningen någonsin i svensk politisk historia.
Varför det?
De hade ju ingen aning om någonting, de här bönderna. Alltså i hur man fixar en regering. Det bästa är finansministerposten. Han hette Vilmar Ljungdahl. Och honom kände överhuvudtaget inte statsminister Bramstorp. Två gubbar på hushållningssällskapet hemma i Skåne hade pratat om den här Ljungdahl som en hedervärd person. Och med det som hela CV och bas rekryterade Bramstorp honom som Sveriges finansminister. Det gick fullständigt åt helvete. Han kunde ju ingenting. Och hela den här härvan är fantastiskt skildrad i Nils Kvensels memoarer. Läs dem, barn. För det är det bästa som har skrivits om politik cirka. Alltså när den här finansminister Ljungdahl kommer till finansdepartementet. Det finns en scen där Dag Hammarskjöld, som är statssekreterare på finansdepartementet, kommer liksom utrusande ur ett rum, möter Nils Kvensel och frågar: vad är det som händer? Jag vet inte, det sitter en finansminister inne i rummet och gråter och han kan ingenting.
Han har aldrig gjort en budget.
Nej, 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 han kunde absolut ingenting. Och det bästa, Bramstorp kände honom inte. Han hade bara tagit en person, randomly. Ja.
Finns det några kopplingar till nuet i detta, eller?
Nej, det gör absolut inte. Två stycken statsminister från Skåne har vi. Vill du säga något mer om Per Albin, förutom att han kommer från Kulladal?
Nej, men jag skulle säga så här. Alltså Tage Erlander, Värmland claimar ju honom, men han är väl lite skånsk också?
Ja, det är ju en halv, får man säga. Det finns två eller tre halva skånska statsministrar.
Mm.
Ska vi ta dem direkt innan vi tar alla hela?
Berätta.
Alltså, Tage Erlander är ju skåning.
Mm.
Mental skåning. Lundensare. Det, om detta är alla
om Lund räknas till Skåne så är han skåning. Ja.
Göran Persson var ju också.
Just det, han bodde i Malmö när jag gick i högstadiegymnasiet. Det var rätt stort för Malmöborna faktiskt. Alltså, de är inte lätt imponerade, men det där tyckte man ändå var liksom, att statsministern ändå bodde mitt i stan.
Jag gillar att din referens är han bodde i Malmö när jag gick en viss del av skolan. Inte när han blev statsminister.
Nej.
Som väl kanske var poängen här. Men vi har två stycken statsministrar och två stycken halva skånska statsministrar.
Ja.
Dessutom finns några till. Arvid Posse var först av alla.
Mm.
Greve.
Mm.
Skåning. Rosendals slott kommer han ifrån. Han var statsminister 1880 till 1883. Det stora med honom var att han var emot ståndsriksdagens avskaffande. Dödskonservativ alltså. Därefter kommer också Loide Gärden Yngre. En fruktansvärt misslyckad statsminister. 1920-21. Mm. Alltså
jo, jag känner till. Men vad är hans skånskhet?
Hans skånskhet är att han kom från Kristianstad.
Mm.
Något slott där också förstås. Mm. Och hans storhet som politiker är ju att han blev avsatt av sina egna ministrar. Hela regeringen, alltså alla andra statsråd, gick samfällt upp till kungen med en skrivelse och bad kungen sparka deras chef, statsministern.
Det är ju kul.
Det har inte hänt många gånger. Jag gissar att det är den enda faktiskt. Den sista halva statsministern är Loide Gärs pappa, Loide Gär den äldre. Han var en stor och framgångsrik statsminister.
Varför är de halva? Jag hänger inte med på det.
Därför att Louis De Geer, de är halvt skånska.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Louis De Geer föddes i Finspång.
Ja, jag fattar.
Men flyttade till Skåne. Svaret på den här frågan är i alla fall att det finns 1, 2, 3, 4 skånska statsministrar i historien. Och 3 stycken som vi skulle kunna hävda har något med Skåne att göra.
Men det intressanta är ju, ur ett skånskt perspektiv, är ju om det kommer några nya statsministrar. Och jag har tänkt väldigt mycket på de senaste veckorna när det har varit den här milt navelskådande Stockholmsdebatten i Dagens Nyheter har den ju främst ägt rum. Alla Dagens Nyheters krönikörer har skrivit om sin relation till Stockholm. Då har jag tänkt
det.
Väldigt mycket på min gamla kamp att flytta riksdagen till Malmö så att jag ska slippa bo i Stockholm.
Mm.
Och jag tänker att den gynnas av skånska statsråd. Vi har ju ofta, tror jag, liksom procentuellt många skånska statsråd i relation till befolkning.
Du får skaffa statistik på
det. Ja, jag får kanske göra det. Eller kanske någon lyssnare skulle kunna göra det.
Men potentiell statsminister?
Nej, men alltså, just nu har vi ju Märta Stenevi som representerar Skåne då bland partiledarna. Hon har väl en bit kvar.
Det får man säga. Hennes parti har i alla fall en bit kvar.
Ja, och sen så hade väl en del kanske trott att Morgan Johansson skulle ta över Socialdemokraterna. En liten del hade trott det.
Ja.
Det kommer ju inte ske. Och annars så är det väl om Tobias Billström tar över Moderaterna. Han är från Oxie.
Just det.
Och annars finns det ju i nästa, den yngre generationen, Josefin Malmqvist från Limhamn. Eventuellt då. Hon pratar ju en vacker malmitska.
Stötta Moderaterna och vårt arbete för valseger.
Politiken är slut för idag.
Japp, och nästa vecka kommer vi tillbaka. Och då kommer förhoppningsvis också Annie Reuterskiöld tillbaka. Som har varit upptagen idag med en jätteviktig tv-inspelning. Som ni kan se på tv i framtiden.
Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.